Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Trädgårdssnack.
Ja, då var vi tillbaka i vår lilla trädgårdstäppa. Och Annika Schelin, trädgårdsveckan, hur har den varit? Veckorna som vi träffade sist.
Alltså nu börjar det ju hända saker.
Ja, det gör det.
Jag fick ju ett litet bakslag då för några veckor sedan.
Ja, du hade ditt frostbryt där. Ja,
så, ja. Men fiberdukar och lite så ut och in. Så. Mm.
Men idag så ska vi ta för att flytta oss från fiberdukar, sätta oss under korkeken och lukta på blommorna. Och där hittar vi chefen för alla träd och flyger plantfolk, Stephanie Granroth. Mm. Välkommen.
Tack ska du ha.
Du, alltså, varför passion för träd först, allra först?
Varför inte?
Det är ju fantastiskt. Det är en bra motfråga.
Ja, men det är ju det som bygger hela trädgården. Okay. Utan träden så har vi ingenting att vara under. Och det är det man vill ha. Man vill känna
skula
sig
lite sådär. Och
ja, man vill känna sig skyddad.
Okej, okay. Det är en liten trygghetsgrej.
Det är trygghetsgrej, absolut.
Ja. Ja. Och framförallt är det de här riktigt varma sommardagarna. Mm. Man kan smälla upp alla parasoller iväg men sitta under ett välmatat äppel- eller plommonträd till exempel.
Mm. Det är oslagbart.
Det är magiskt. Mm. Sitta och käka lilla fikar ute liksom under precis. Ett litet träd. Det är toppen. Alltså, varför blev det just träd av alla grejer liksom, i trädgårdsvärlden? Vad var det som allra först?
Egentligen var det väl perenner först för min del. Men efter ett tag så vill man ju kanske vidga sina vyer lite och det är ju ändå träden man får börja med när man bygger sin trädgård och sen får det andra vara godsakerna som kommer efterhand.
Ja, det är att bygga volymer. Mm. Alltså, det gör så otroligt stor skillnad i en trädgård om man tänker volymer först. För det är, precis som du säger, det är det som boar in då, och det gör det mysigt och ombonat och så.
Symbiosen däremellan är ju väldigt viktig. Mm. Träden mår ju inte bra utan den andra växtligheten. De vill gärna ha någonting på fötterna.
Vad är det vanligaste felet vi gör med, när vi ska skaffa ett träd till vår lilla nyplanterade trädgård?
Jag skulle vilja säga att de flesta väljer ett för litet träd. Att man kanske ska ta i lite och våga ha ett träd som balanserar husets storlek. Istället för att huset alltid ska dominera hela tomten så kanske det ska vara trädet som gör att huset landar.
Jo, men tänk om man väljer ett alldeles på toka så kan ju nu kanske inte i våran livstid, men ändå. Det här som blir, en del träd har ju en förmåga att kunna bli om man sköter dem väl.
Ja, man kan ju ta bort ett träd om det blir för stort.
Ja, precis.
Det kan man ju faktiskt göra.
Smärtan till det att göra så att man ska ta bort ett träd som man har varit med.
Nej, för då har man ju njutit av det fram till dess, så det tycker jag inte.
Hur är det med din bok?
Den har ju stått där i 200 år. Ja. Så att,
har du en, så bok, många som, en sån gammal bok? Kan man
ja, jag har inte sågat i den, så nej. Jag vet inte exakt hur gammal den är, men den är väldigt stor. Och det tänker jag på alla som har njutit av den innan. Mm. Mm. Det är fantastiskt.
Alltså någonting jag tänker på när man pratar om träd är just att kronan, för det är ju den som det är den som tar platsen liksom sen. Mm. Och det är där som jag känner att det kan ju vara lite stressigt, för att vet man det liksom väldigt tydligt när man går och köper till exempel ett träd och ser på plantfoppen att den här.
Nej, det är som du säger att många väljer ju alldeles för små träd. Mm. För när någon kommer och så säger de jag ska ha ett litet träd, då tänker vi i våra termer. Ett litet träd för oss är ju sånt som är under 10 meter. Det är ett litet träd. Men kunden tänker ju ofta någonting som är i midjehöjd. Och de träden, de kan man ju använda dem också, fast kanske på ett annat sätt. Men för att skapa det här med lummighet och så ska man ju kanske ta i hellre än att ta i för lite. Och sen så ställa sig frågan, eller oss frågan, hur stort blir det här trädet då inom rimlig tid? För självklart kan man ju ta bort ett träd så småningom, men det smärtar ju många. Så då är det kanske bättre att från början tänka, hur mycket bredd kan jag ha där uppe i luften? Mm. För på golvet är det ju bara en stam. Mm. Men uppe i luften, nu sitter jag och viftar med armarna igen, lägger ner dem, så är det ju rätt så avgörande om man ska välja att sätta det ena eller det andra.
Jag som då har en lite mindre trädgård och som jag skulle vilja sätta in ett nytt... Alltså jag är lite så stressad för att just att det ska ta... Alltså placering och, alltså, och samtidigt så vill jag komma åt lummigheten. Har jag ett plommon, ett äppelträd som ganska så...
Som lummar till det.
Ja, de är väl en 30 år gamla liksom.
Om man försöker föreställa sig var skuggan hamnar när man ska sätta ett träd då, så kan man ju reglera lite vad effekten blir av det trädet man sätter. Så kronans storlek och sen att man behöver kanske inte ha det mitt i trädgården för att det råkar vara mitt i trädgården, utan man kanske kan tänka på andra saker. Var skulle jag vilja ha skugga i framtiden och varför den absolut inte vara och så. Så placeringen av trädet...
Ja, och sen vilket träd man väljer. För det är väldigt olika vilken skugga du får beroende på hur kronan ser ut på trädet.
Men det lummigaste du kan tänka dig, alltså man nu vill ha, om man nu suktar efter skugga, de här varma sommarna som jag gissar vi kommer ha framöver.
Det absolut lummigaste kanske är att sitta under en katsura. Mm. Väldigt trevligt.
Mm. Kakträdet?
Ja.
Fantastiskt. Alltså bara, jag har suttit där under dem i Alnarvsparken också. Ja. Valet av plats, valet av träd, men vad finns det för andra saker som man nu ska förebygga och slippa och göra ändringar i framtiden så här, och tänka att det blir lite fel där ju?
Stamhöjder.
Stamhöjd?
Ja.
Hur tänker du då?
Då tänker jag det jag alltid tänker på. Vill man kunna gå under träd redan från början så är det ju ett högstamsträd man behöver. För då är ju kronan åtminstone 1,80 upp i luften. Och då kan du ju gå med din gräsklippare eller med din cykel eller vad du vill under det trädet i all framtid. Och det är nog en del som bommar på det. Mm. På de här toppimpade där man har satt in samma sak på olika stamhöjder. Och då så tänker många att den här trädet då som kostar 495 kronor kommer ju också bli stort. Men är det ympat på toppen, då kommer inte stammen att bli högre. Det är bara kronan som utvecklar sig. Det är viktigt.
Det är väldigt viktigt.
Vad är det för så här, favoriter liksom, är det svenskarnas val av nya så här, träd?
Prydnadskörsbär är en väldigt stor favorit för många. Jag tror vi blir förförda av vårblomningen och då blir vi väldigt sugna och då går vi och köper det. Mm. Det är en vanlig fälla för man tänker kanske inte så mycket på bladen sen eller hur trädet ser ut.
Ja, de ser ju rätt, jag tycker de ser lite så här, det är jättekul, en kort period liksom. Mm. Sen har grannen, som till exempel jag då, alla grannarnas...
snöflingor.
Ja, kalla det snöflingor, kalla det vill.
Vackert.
Kanske det.
Ja, men det är ju underbart, men det är kort.
Ja.
När det regnar sådana kronblad ner och det är helt ljuvligt.
Valnötsträd tänker jag på. Det är ju en liten sån favorit.
Det är en sån liten skojig historia. Jag var i fredags så tog jag telefonen och då hade jag en man i luren som säger
att
hade varit hos dem för 10 år sedan och gett dem lite olika idéer. Och var vissa hade de följt och de hade tydligen tyckt att det jag sa var vettigt, så jag fick gärna komma dit igen, så vi bokade en tid. Och sen så skulle mannen då, ska jag ta fram en ritning, säger han då, för det hade han ju då. Så ja, det kan du göra. Och så förklarar jag då vad jag brukar göra med de här ritningarna, och det är använda dem som ett mer som pedagogiskt instrument kan man säga. Att om du nu vill ha en valnöt, säger jag till honom, så visar jag på din ritning då, hur stor den här valnöten kommer att bli och att den kanske kommer att ta upp hela din trädgård. Mm. Och då skrattar den mannen lite och säger, för 10 år sedan när du var här, då hade vi 2 valnötter, men vi har faktiskt tagit bort den ena. Så att det var redan då var det för stort, och nu förstod han vad jag menar 10 år senare.
Tänk att det skulle ta så tid innan poletten trillade ner.
Men det var väl roligt att den ändå,
alltså, precis.
Det blev ju lite, jag skrattade faktiskt. Det var lite skojigt.
Vad är mer för träd som vi kan ta och hugga tag i?
Alltså om man utgår egentligen från vilket läge man har, så begränsar man sina valmöjligheter ganska mycket från början. Och det tycker jag är ett bra sätt. Mm. För då vet man vad man faktiskt kan använda sig av. Och sen kan man ju också komma ihåg att flerstammiga träd är också väldigt trevligt. Då får man lite mer skönhetsvärde, tycker jag, än de som bara är på högstam. Mm. Där kan man ju också använda sin sekatör för att styra lite hur det ska se ut. Och då kan man anpassa det lite efter platsen.
Mm. Det här med flerstammiga träd, då är det ju liksom en liten kort stamdel som kanske är liksom max upp till knähöjd. Och sen så är det flera stammar därifrån. Så då blir det ju lite mer buskkaraktär på en sån. Men om man då har någonting som växer upprätt, vi säger till exempel ett landskörsbär, så kan den ju bli många meter hög. Men då kan man styra den här flerstammigheten med sekatören och bestämma att ja, men den ska gå ganska rakt upp och sen så får den vidga sig upp till, så kan man ju sitta under en sån skugga också. Mm. Och det är häftigt. Det är så vackert i motsol.
Jag tänker det här med att skulptera, alltså använda träden liksom, alltså när det är dags att börja planera hur man vill att de ska växa, som nu man vill att kronan ska se ut på ett visst sätt. Och när börjar man styra liksom?
Man börjar styra det ganska tidigt. Mm. Det beror ju på hur stor planta man köper. Men man tittar på den när man har planterat den och så backar man lite och funderar hur vill man att den ska se ut. Och så har den fem stammar, kanske man vill ha bara tre. Då tar man bort två som man tycker avviker på ett dåligt sätt.
Och du kan ju börja och skulptera ett träd om du köper ett ungt träd. Då är det i princip som ser ut som ett metspö.
Det är så det kanske är lättare att börja där liksom.
Det, du kommer att lära dig en del under tiden i alla fall. Och köper du ett par stycken så kanske ett av dem blir, eller alla tre blir kalasbra. Men det är ett kul sätt att för en billig peng göra någonting som kan bli väldans häftigt.
Coolt. Har du skulpterat alltså någonting, alltså så här, skulpterat så att det är riktigt, alltså så här, blir som ett konstverk nästan?
Jo, men katsyran har jag gjort det med ett par stycken och det blir väldigt effektfullt.
Ja, det och den doften.
Och har man då många, alltså att man köper flera av samma, så man får lite den här dungen. Det är också, har man en större trädgård är det ju häftigt.
Men visst har du woodlandstuk i din trädgård?
Ja.
Woodland, alltså då tänker vi liksom att det blir verkligen som en liten skogsmiljö nästan.
Det är en skogsmiljö med vandrande skugga. Och så använder man växterna för att de ska få en symbios med varandra. Så de marktäckande perennerna skapar ju att det blir fuktighetshållande i marken. Och då kan man ju ha lite andra träd än man kanske hade klarat.
Är det gräs under eller vad kör du, bara perenner? Alltså,
det är perenner, det är buskar, lökväxter.
Små stigar där inne emellan också.
Ja, precis.
Oh. Ja, det låter jättemysigt.
Ja, men det är ju det som är mysighetsfaktorn. Man har många saker, men mycket grönmassa. Inför mer grönmassa.
Absolut.
I alla former.
Jag tror att jag måste skaffa en större trädgård, känns som.
Nej, det kan man göra på en liten yta också. Man kan skapa en väldigt skogslik miljö på en liten yta. Det kan man göra. Men det är just det här att täcka upp marken, inte ha bara jord och låta växterna växla, avväxla varandra.
Det är många sådana saker. Där är ett träd som vi har som jag är barnsligt förtjust i. Den här skira alen som vi nu har. En flikbladig grå al har vi inte haft på något år, men den har du tagit in i år igen. Och de bladen, alltså jag vet inte vad det är, de är förtrollande söta.
Väldigt
vackra. Som små fjädrar på något sätt.
Mm.
Och ett ganska tåligt träd. Och som man faktiskt, för de stackarna nu som inte bor i Skåne utan längre norrut, kan ha upp i zon 5.
Så pass.
Ett fortfarande ett ganska litet, alltså i gruppen litet träd eller på gränsen till medelstort, alltså där 8, 10, 12 meter, någonting sånt får man räkna med. Men inte så vansinnigt brett, en 5-6 meter brett. Och sen så rätt så skirt växtsätt som är lite lavat på något sätt. Åh, det är vackert.
Men alltså, nu bor vi ju i lilla blåsiga, platta, härliga Skåne. Och jag vill inte vara någon dysterkvist, men någonting som funkar på den lite mindre typ förortsträdgården och som dessutom tål lite vind. Alltså vad har vi för någonting som man skulle kunna...
Häggmispel är ett vanligt val. Det är ett väldigt tåligt träd.
Går det också upp i zon 5 också eller?
Zon 3 har vi ju Robin Hill som är en storblommig häggmispel. Okay. Och den är ju ympad vanligtvis. Alltså färdig stamhöjd då. Och den är ju också jättefin.
Den är jättefin och det är många som faller för att den har ju så många skönhetsfaktorer. Mm. Dels så blommar den väldigt tidigt och så har den väldigt fantastiskt fin färg när den spricker i bladen. Mm. Och sen har man höstfärgen också. Så Där finns allt.
Det låter ju som någonting som...
Som är, borde vara intressant för många.
Ja, för dig också. Så här, framförallt där, som att det,
jag har en.
Ja, du har en. Klart, jag har en.
Nej, den står faktiskt lite undanskymt. För den, jag fick den och visste inte riktigt vad jag skulle göra av den. Så den är inte snällt placerad. Men så blev det. Och så får jag glädja mig åt där den är.
Hur lång tid tar den för att etablera sig riktigt, alltså innan den börjar?
Men bra du frågade, för etablering av träd, alltså räkna med åtminstone 2-3 år när du kanske buffert vattnar, alltså för att den ska rota sig bättre, håller undan ogräs eller gräsmatta då, och uppbindning behövs. Framförallt när det är vindutsatt, men även annars. Man vet aldrig när det blir en storm. Har man då mycket volym i kronan så blir det ju övertungt uppe. Så det är ju tre sådana grejer som man alltid ska tänka på.
Vindiga ställen, men då tänker jag soliga ställen. För att vi har ju också ett par ställen med tanke på hur somrarna har sett ut. Alltså någonting som tål lite värme, skyddade lägen i sol.
Ja, du har ju skrivit upp katalparna till exempel. Den är ju väldigt fin. Den har jag sett på väldigt många temaparker. Legoland och liknande. När man vill ha den här känslan av att det är lite lekfullt så passar den väldigt bra in. Det blir en fin skugga av de träden.
Den blir ju ganska kompakt, den skuggan. Alltså det har tätt med ganska stora blad. Men den täcker inte så stor yta. Så om vi tänker oss en klotkatalpa så någonstans 3-4 meter. Men där den kastar skugga så är det liksom blockskugga. Det är lite som klotlönnarna som är poppis.
Ja, klotlönnarna är ju som ett tak. Ja, de blir verkligen som ett parasoll.
Men alltså är de här katalpan till exempel, är den... ursprung från vår egna, alltså från Norden, Skandinavien, eller var kommer den ursprungligen ifrån?
Nej, absolut inte här. Alltså zonhärdig zon 1 i skyddade lägen säger ju en del om att den är väldigt mycket söderut jämförelsevis. Den har ju ett väldigt exotiskt uttryck, blomman är ju fantastisk, lite så
trumpetaktig.
Ja, och lite prickig och så. Nu blommar ju inte klotkatalpan lika mycket om ens alls som...
Det är de som har lite hjärtformiga blad också, kan man säga.
Ja. Ja. Finns någon gulbladig variant och så också.
Rödbladig också.
Ja. Men de är, alltså det är ju jättemånga som tycker om dem för att man faller för de stora bladen. Men det är ju ändå så att den kräver sin plats. Så det är väl kanske många som försöker. Och det är ju roligt, lyckas man så har man ju sitt drömträd kanske. Men en väldränerad jord och ett vindskyddat läge. Och alltså en jord som är varm gärna. Alltså de här lite lättare jordarna. Och så får man istället vattna lite mer. För en lätt jord värms upp tidigare på säsongen och så. Så den får man gulla mer med för att den ska trivas.
Om man hittar ett ställe där man vill plantera någonting. Där man har sol, lite halvskugga. Alltså, Steffi, vad skulle du rekommendera för någonting?
Där finns ju väldigt många lönnar som fungerar i halvskuggiga lägen. Mm. Där finns många som har ett väldigt trevligt bladverk om man skulle komma in på det här
med. Då får man ju den här bonusrundan på hösten också.
Precis, kraftiga höstfärger.
Och där, precis som med körsbären, så de här olika körsbären som man har med för prydnad, inte för att äta, där är ju många kronformer på dem. Så att om man tänker sig ett körsbär som ett fågelbär, då har vi en jättebred krona som kommer att kasta skugga på ett stort område. Sen finns det de som går mer vasformat och så. Och lönnarna lika så, att det är ganska många olika lönnar, men... igen, hur stor yta har man plats att ha sin krona på så att det blir lagom. För lönnar är ju lite lurigt också med beskärningen.
De är väldigt luriga med beskärningen för de kan få ett väldigt kvastlikt utseende om man klipper dem fel. Även om man klipper dem rätt faktiskt. Så det är inte så lätt att styra hur de kommer att se ut. Vissa andra
men det något man kan bara korrigera när det väl har gått så, liksom man har klippt lite...
Ja, man får klippa väldigt mycket bara för att de gör ju likadant varje år. Så att det är... Det finns de sorterna som man kallar för skatbon, rent av.
Har du något skatbo hemma i din trädgård?
Ja, absolut.
För man är lätt att tro liksom att trädgårds- eller så här, trädexperten...
Nej, alltså alla men det gäller ju att man vågar testa. Och då får det också gå fel ibland.
Och vad är det värsta felet du har gjort i träd? Outa här nu, Stephanie.
Det värsta felet, ja, det är, kanske är det klassiska. Jag har planterat och sen inte vattnat det. För att det har stått lite för långt ifrån där slangen tog slut. Och så orkar jag inte koppla på en till. Hoppades på det bästa, men det gick inte heller.
Okej.
Okay. Shit happens.
Vad är ditt värsta, Annika?
Ja, vad kan det? Alltså det är ganska många att välja mellan.
Men ta ett aktuellt trädexempel kanske.
Då har jag då satt ett väldigt fuktighetskrävande träd och samma sak för långt ifrån där jag kan vattna. Däremot så lyckas jag då bättre med till exempel lönnar i min jord då. Men jag kan ju för 17 låta bli de här vattenkrävande historierna som jag då tycker att ja, men det ska nog klara sig. Så visst, jag, alltså klart att man gör dumheter.
Som när du köpte bambu 2018.
Hon rappade en historia för dig också, eller?
Nej, jag såg ju henne. Jag stod i kassan den gången. Jag var väldigt förhållad.
Och nu har jag en bambuljungel. Så dit når slangen, kan man säga.
Okay.
Så vissa saker lyckas man med. Och det, jag tror att det har också med ambitionsnivån att göra för olika saker. Att, men det provar jag och så kanske det går. Och andra saker ger jag mig bara den på att det ska gå. Och då går det.
Jag tycker det är så härligt att höra att experterna faktiskt också... Det gör oss vanliga dödliga i trädgårdstäppan liksom, att vi känner att vi vågar chans att experimentera.
Ja, men det är det vi uppmuntrar hela tiden. Mm. Absolut.
Mm. Precis.
Det är så viktigt.
Vi sa torka och slangen som inte räckte till, men om man då har ett väldigt torrt, soligt, hårt utsatt område, vad finns det för någonting? Finns det hopp för att plantera något träd då?
Ja, visst finns det det.
Ja.
Vi har ju årets flyingeträd. Mm. Det är gleditsian, sunburst.
Mm.
Det är ett tåligt träd. Det kan man ha i torra lägen.
Okay.
Där får man en väldigt trevlig skugga under det trädet också.
Vad sa du?
Gleditsia.
Gleditsia. Mm.
Det är den som glänser i vad heter det, dagens rubrik. Alltså det här, den här gleditsian, jag tror vi har pratat om den tidigare, men inte under det namnet. Det är därför du sitter här och undrar vad vi pratar om. Men korstörne.
Korstörne.
Nu.
Den lilla olmens.
Ja. Sunburst finns det en sort som heter. Och den är fantastisk, för då har den ett väldigt intensivt gult bladutspring. Nu är jag på gula saker igen. Och sen så blir den mer limey. Och sen så när nytillväxten kommer under sommaren så är den återigen gul. Så då blir det lite skiftande gula färger i den kronan. Och sen så blir det nästan lite metalliskt gul på hösten. Och så ramlar alla de här, inte snöflingorna, men små bladen. Den är väldigt skir och gracil i sitt växtsätt. Och det blir en fantastisk lagom skugga under något sånt träd. För den är lite gles i grenbyggnaden. Och sen så bladen, det blir som vandrande skugga liksom av detta då. Och den är torktålig. Den kanske inte ska sättas i de mest vindutsatta områdena. Där kommer den nog inte trivas. Men på lätta jordar, torktålig och gillar värme då. Så att absolut värmegynnad. Så den sommaren för, nu ska vi säga, 2 år sedan är det nu va? Då det var väldigt, väldigt, väldigt varmt. Då växte den kopiöst mycket hemma hos mig. Jättefin blev den då.
Det är ett träd som är bra att man köper en större storlek när man planterar det. För de är lite svåretablerade som ungträd.
Det är också en sån sak som man kan tänka på. Att när du köper en buske eller träd som är äldre, så har du också en buffert i rotsystemet som gör att den har, vad ska man säga, den kan ta lite smällar för den har en reserv i rötterna. Och det gynnar många träd och de som är lite, vad ska man säga, alltså där zon 1 och lite sådana lite känsligare träd ibland. Har stor glädje av...
Men har ni mycket sådana så färdigetablerade träd, alltså lite större som man kan köpa, för att annars så tänker jag liksom att de flesta börjar där, som säger, man labbar och kör på med ett par stycken. Alltså, men...
Jag tycker att de flesta är duktiga på att köpa större träd nu för tiden. Mm. Att man satsar på att köpa ett par, 2 stycken kanske, större träd från början. För man vill inte vänta. folk är otåliga. Och i vissa syften är det väldigt bra. Och sen så berättar vi ju också oftast för de flesta som är intresserade av sådana träd. Till exempel valnöt, det är också sådant träd som det är värt att lägga på lite extra pengar, köpa en större direkt. För de tar så lång tid att etablera.
Men transporterar man hem ett sådant stort träd själv eller kör man ut det från...
Det är en väldigt vanlig fråga hos oss. För det är lite skojigt, för då kan någon ringa och så säger de, har ni ett sånt träd? Och så svarar man ja. Och så säger de, får jag in det i bilen? Och då kan man inte svara längre, för då beror det ju självklart på åldern på träd. För köper du ett ungträd som är 2 meter långt och du har en Volvo kombi, ja, då får du in det i bilen. Men om du har tänkt dig att köpa ett 5 meter långt träd av samma sort, så blir det svårare.
Så kan man beställa leverans också?
Det kan man göra, och så kan man låna släp och köra hem trädet och så. Och då lägger man ner ett träd när man kör med det. Man kör inte med det stående.
Oh, fast.
Var det en överflödig kommentar?
Ja, det, kanske lite kanske. Vi brukar alltid ha det här programmet. När glänser den?
Ja, men det var Gleditian, tänkte jag.
Det var den som glänste?
Ja, det var den som glänste. Aha, för den är jag väldigt förtjust i. Så om du nöjer dig med den så...
Ja, jag nöjer mig med den.
Gör det,
taget alla dagar i veckan.
För övrigt så sa jag nog ingenting om zonhärdigheten på den. Jag glömmer det ibland att vi har lyssnare som bor utanför...
Norr om Hallandsåsen.
Ja, precis. Men zon 2, längre än så är det väl liksom på gränsen. Nej, då ska vi strunta i korstörnen. Om man inte är väldigt våghalsig. Det kan man ju vara för allt i världen.
Men... Vad hittar man på middagsbordet den här veckan hos Annika eller hos Steffi?
Har du grönsaksländ, Steffi?
Ja.
Ja.
Det har jag.
Har du någonting som är extra gott där?
Inte än. Det är lite tidigt.
Kommer bli. Vad kommer bli paradgrejen den här sommaren?
Mycket bönor.
Är det bönor som är grejen?
Mycket bönor. Ärtor.
Ja.
Ärtor som man kan plocka direkt.
Sockerärtor?
Ja.
Åh,
gott.
Fantastiskt.
Det är jättegott.
Fleråriga grönsaker tänker jag mer och mer på faktiskt. Och försöka få in i köksträdgården och på middagsbordet då. Om man nu har gjort så att man har glömt sin svartrot, alltså den kan man ju så då och driva upp. Låter man nu den stå kvar så jag ska prova faktiskt. Då är den god i bladet så att den kan funka som en... Alltså i sallad eller som vokad då här tidigt på säsongen och fram till den går i blom kan man för allt i världen använda kronbladen och stoppa och få gilla någon sallad med det. Men just som tidig bladgrönsak så är den nog värd. Så, ni som har glömt att gräva upp svartrötterna förra året, prova och käka lite blad av den. Den är god.
Okej.
Så det kan man ju göra.
Vi börjar närma oss den riktiga sommaren. Vi är snart här inne i juni månad. Och då funderar jag på vad är det som ska fixas? Vad är det som ska donas här nu? Mm. De här närmsta 2 veckorna.
Sikta in dig på midsommar nu. Och så, om du nu vill ha fräsch gräslök så kan du ju ta och klippa ner dina gräslökshuvor eller en av dem. Bara för att ha fräscha unga. För den börjar ju gå i blom.
Ja, och sen blir den lite stabbig när den blir
för
stor.
Då blir den stabbig. Ja. Sikta på att ha en som är fin där fram till midsommar. Så klipp ner den rejält nu. Och så kan du låta någon vara. Så har du en bukett gräslöksblommor också. Så det kan du pyssla med. Och sen självklart... Är det så att alla de sommarblommor och sånt man har planterat ut i sina krukor och så då och lyckats få dem att övervintra alla frostnätterna som var. Så i vissa jordar så börjar ju nu näringen ta slut i krukor. Och då är det ju så att näringsvattnandet får man ju hålla på med. Plus att man kanske ska gödsla i sånt som växer snabbt och som bildar, alltså typ bladgrönsaker och sånt, kan vara bra att göra en övergödsling här nu också.
Så pass? Okay,
så det har du lite att pyssla med.
Ja.
Och så pumpan förstås.
Hur mycket, så här, handen på hjärtat, hur mycket tid spenderar ni när ni kommer hem från en dag på plantfoppen, spenderar den egna trädgården?
För mig är det i princip, förutom det jag gör med min hund som tar en del tid, så är det all annan tid är i trädgården.
Trädgården och skogen fördelas min tid.
Ja, okay. Du har ju också hund. Ja. Och vad gör du för någonting?
Det är ett nytt program som kommer snart. Vi vänder blad. Vi kan säga att vi låter resten av familjen jobba i trädgården mycket. Men någon måste vara arbetsledare också.
Ja.
Gunnel Karlsson var ju här förleden och hon gör comeback snart igen.
Ja. Det, alltså, det är också en sån liten corona-effekt. Jag har haft lättare för att få med mig Gunnel faktiskt en gång till, vilket är jätteroligt. För att det är många saker som har blivit inställda, resor och så. Så nu så har jag flörtat med Gunnel igen. Och då kommer hon och, med inspiration och så. Vi ska prata bidrag.
Bidrag. Det luktar lite Göteborgshumor. Okej, men härligt att Bulens kommun får fortsätta och representeras i Trädgårdssnack. Och är nyfikna på någonting vi har pratat om, ställa några frågor, så gör det via Instagram eller vår Facebook-sida. Så hörs vi om 2 veckor.
Trädgårdssnack.